när man går och tar en tatuering så tar du den här tatueringen för att den ska vara där resten av livet. Det är ju inte så att du tänker att det här tar jag bort sen.
Över svastikan så kommer det dödskalle och örnen så gör vi vill liksom färga den lite på nytt så att den blir mer levande. Framtiden så vill jag inte liksom visa sånt hat för mina barn, ska vi säga så. Det är kanske en av de största delarna varför jag vill täcka bort den nu.
Den blir liksom en konstant påminnelse om ett livskede som man kanske skulle vilja lägga bakom sig.
Du lyssnar på Tatuerad för livet. En dokumentär av mig, Annika Sylvin Reuter. Väntrummet på laserkliniken är välkomnande med läderfåtöljer och grönväxter. På den mörkgröna väggen hänger ett gammalt svartvitt fotografi av en stilig dam i hatt. Bilden är kanske tagen på 1920-talet. Hon har hela överkroppen tatuerad med blommor, palmer och ett lejon på bröstet. Tatueringarna börjar vid handledarna och går ända upp till halsen. Här på laserkliniken jobbar Malin Enqvist.
Kroppsdelar är kroppsdelar för mig. Att jag har tagit bort tatuering på varenda en. Den kan vara i underlivet, den kan vara inne i munnen och den kan vara runt anusen. Jag har tagit bort tatueringar på inre sidan av blygdläpparna. Det är den där första gången man kommer hit och ska visa sin tatuering och som man inte kanske har visat till någon annan eller som någon skulle tro att man skulle kunna ha på ett sånt ställe. Så det är mera hos kunden som det känns jobbigt.
Malin har jobbat med att ta bort folks tatueringar i närmare 20 år.
Vi är en sån laserfamilj så att säga. Min mamma håller på med laser och hållit på mycket längre än vad jag. Hon var den som egentligen började med den här tatueringsborttagningen. Och ganska fort hoppade jag på det och började jobba med det.
Under Malins mörkblå arbetsrock döljer sig många tatueringar. Hennes första tatuering var speciellt betydelsefull.
Det var inte någonting som jag bara så här impulsivt tog beslut, utan jag väntade tills min 18-årsdag. Och det var på något vis jag som många andra som känner att nu är man mogen, nu får jag lov. För min mamma gav inte lov åt mig att ta en tatuering. Idag, på den tiden, hade vi inte så mycket Google att söka på. Så jag gick in i Borgå bibliotek och visste att jag ville ha ett japansk symbol. Och jag sökte i böcker efter någonting som skulle betyda någonting som kändes viktigt för mig. Och så hittade jag en symbol som kändes rätt. Och jag ritade av den på ett smörpapper. Trampade iväg med smörpappret i en tatueringsstudio. Och bad att de skulle lägga den på min nedre rygg. Och det där, jag tyckte jättemycket om den här tatueringen. Jag tyckte den kändes viktig för mig. Det tog några år efter det och sen hade jag en kompis från Japan som råkade se den här tatueringen och sa åt mig att jag började egentligen skratta och sa att den är nog upp och ner. När jag började med tatueringsborttagningen så kände jag att ska man jobba med sån här så måste man veta också hur det känns. Att ta bort och känna hela den här processen, hur det går till efteråt och sånt. Och då var det den tatueringen som jag kunde jobba på. Jag tycker den försvann för ett bra ändamål.
Jag måste säga verkligen, jag kommer aldrig ihåg varifrån det här liksom börja. Jag lyssnar mycket då på rapmusik, ska vi säga Eminem och 50 Cent och de här. Så de måste ha någonting med det att göra. Knock, knock, let the devil in, manipulant as I've ever been, head has been. Och då tog jag ju mitt namn då i handen. Jag tror att det var 15-16 måste ha varit då. Så efter det så hade fyllts på.
Thomas kropp är full med tatueringar, dödskallar, texter och några nationalistiska symboler på armen. Han är snart 40. Han heter egentligen något annat och har valt att vara med anonymt.
No, lite tribala och minnen och allt möjligt. Det har aldrig aldrig på det sättet liksom gjort tatueringarna för andra. För att liksom det är alltid på det sättet för mig själv. Så det är varför de är där och vad det är. Så det är svårt att säga att varför. Det har liksom alltid fått någon bra idé och så har det liksom bara, no, var ska vi sätta den? Och så kommer det bra idé att vi sätter det där. Så har det blivit ganska mycket ansikte för tillfället.
Tomas halva ansikte är täckt med mönster och symboler.
Då när jag tog mina första tatueringar ansikte, så det var inte lätt att hitta någon som gör det. Det är inte så att du går in till en butik och säger att du vill ha tatueringar ansikte, så det kan hända att de säger nej. Och kanske så ska vi säga att 8 av 10 säger nej. Du får ansikte vara i fred. Det måste vara 4-5 år sedan jag gjorde senaste tatueringen ansikte. Så att...
Idag jobbar Tomas som personalchef på ett relativt stort företag med anställda från hela världen. Han har inte upplevt att hans tatueringar påverkar honom i arbete.
De ser mig som vem jag är och de vet att jag gör mitt jobb med professionalitet. Och tatueringarna har ingenting med det att göra.
En av Tomas första tatueringar var ett finskt lejon.
Jag är stolt att vara finsk. Fast det ibland går lite mot ditåt och hitåt, men jag är ändå stolt att bo här så att, och stolt att vara härifrån. Och det är liksom, jag tycker att finska lejonen och Suomen sisu är ett jättestort trademark i världen som liksom kanske många börjar liksom känna till och se också. Och jag tycker att det finska lejonen så tycker jag att det är associerat med liksom med rasism tycker jag är ett fel. För att du får vara stolt över allt i världen, men du får inte vara stolt att vara finsk eller med lejon. Då är du genast rasist.
Som ung tilltalades Tomas av skinhead-kulturen.
Ska vi säga skinhead på det sättet att jag hörde någon grupp var det inte, men jag var skallig, jag använde pilota, jackor och sånt där. Liksom på det sättet kanske man såg ut som en skinhead. Och nu var det liksom det var många människor i friendkretsarna som tänkte på samma sak. Och nu gör de, vissa gör det för tillfället också. Så att nu har vi varit med i slagsmål, men det har aldrig varit så att vi har börjat det, utan vi har slutat det. Men inte har jag liksom aldrig stått med det att vi skulle träffas på något fotbollsfält och 20 mot 20. Det har aldrig varit liksom det vad jag vill inte.
Tomas visar för mig den stora tatuering som finns gömd under skjortan och som täcker hela bröstet. En väldig örn. Den har raka utslagna vingar och dess klor griper om en krans med ett hakkors i mitten. Nazisternas partisymbol från 1930-talets Tyskland. En tatuering som Tomas tog i 20-årsåldern.
Idén var det att det skulle bli liksom stor och fin. Och sådant. Så då var liksom bröstet kanske den liksom största liksom kroppsparten då, utom ryggen då. Därför kanske det var då på bröstet. Tatueraren sa egentligen inte någonting, utan de sa en kund som vill ha tatuering och jag betalade bara pris för det och that's it. Vi tatuerade kanske, vi gjorde det 2 gånger, så det måste ha varit en 6-7 timmar och det kostar säkert en 4-5 hundra totalt. Det är så länge sedan inte kommer ihåg vad jag tänkte då inte. Kanske lite stolt. Hakkorset har kommit helt för att det är liksom, det var jag tänkte då i tiderna. Då hade man, inte ska man säga liksom hat mot utlänningar, men nu var man ganska hat mot det egentligen.
Tomas känner att han har förändrats som människa. Att hans synsätt inte är lika svartvitt längre.
Jag har aldrig tänkt på det att mina tatueringar som jag har, att jag skulle någon cover up dem. Utan gör jag dem en gång så är de där för livet. Men sen igen så kanske man har växt upp i livet. Unga, naiva, sånt. Så att nu har man ju växt upp och fått barn och familj och sånt. Så att kanske det liksom man tänker lite annat sätt på världen också. Jag har mycket utomländska kompisar. Jag har mycket finska kompisar. Så inte liksom, det är nu närmast det att, jag vet inte. Du ska hämta ditt eget i samhället. Alltså oberoende varifrån du är. Och sånt där. Att det liksom, kanske det är det största som har ändrat i livet. Att man inte vill visa sånt hot mer. Eller sånt hat, ska vi säga så. Viktigaste tillfället att få den här örnen med svastikan bort. Och täcka bort den. Att få. Det är det viktigaste. Alla andra får vara för tillfället.
Thomas har nyligen påbörjat omtatueringen av sitt bröst. Den tyska örnen och hakkorset ska täckas över och göras om.
Över svastikan så kommer det ett dödskalle. Och örnen så gör vi... Vi liksom färgar den lite på nytt så att den blir mer levande. Men så att den ändå liksom... Örnen försvinner inte. Den vill jag inte ha bort utan vi gör den mer till en sån här levande örn. Min tatuerare sa att han får den liksom snyggt bort. På det sättet att den blir helt annorlunda att se ut.
Tillbaka på laserkliniken hos Malin. Hennes kund Frida är här för att ta bort en tatuering.
Så kommer jag här och lite nu den här.
Området som ska behandlas idag är insmort i bedövningskräm och inpackat med plastfilm.
Du har haft
på
den här.
Ja, här är nu 2 timmar.
Mm-hmm.
Tatueringen kan man ta utan bedövning, men det här är nog nästan till omöjligt.
Det här var hur många gånger nu? Har du bättre koll?
7:e kanske.
Och nu på de här så syns det ju bara de här riktigt mörkaste ställen. Det här som är riktigt ljusgrått här nu, så det är sånt som skulle försvinna med tiden.
Ja.
Men de här kräver ju en behandling. Att sen när vi får de här så att de är så här ljusgrått, så sen i princip så sköter kroppen resten.
En lasersession tar ungefär 10 minuter. Mer än så klarar kroppen inte av åt gången. Vill man ha bort all färg måste man räkna med att komma många gånger.
Här är ganska mycket färg satt i de här kvistarna till exempel. Så det är inte sparat med färg där och därför så... Så när man tar bort skikt av de här kapslarna så det kommer underifrån upp mer mot ytan. Så det vad heter det, får man jobba på tills det inte finns färg kvar mer.
Frida har legat på tatueringsbordet många gånger. Men nu ska en av hennes tatueringar avlägsnas. En helt annan process, säger hon.
Du kan bara gå och ta en tatuering och sen är den där. Men att ta bort den så måste du dedikera dig på ett annat sätt. Du får inte bort den på samma sätt som du har satt dit den. Så den där impulsiviteten där i den där tatueringsborttagningen är ju inte liksom samma process när man tar bort den. Utan man måste ha mera tålamod och mera tid.
Ja. Och sen är det här ganska ömt ställe. Det här är på insidan av knä här. Och speciellt när vi kommer på knäskålen. Så det...
Ja.
Så ja. Bra, jag ska lyfta upp den foten lite. Så ska vi se.
Frida har gått på laserbehandlingar hos Malin i över 1 år.
Här har vi det område som ska tas bort. Det här trädgrenen cirklar ner på mitt baklår fram över på mitt lår fram till mitt knä, och det är knät och det dess område som ska tas bort. Ungefär lika stor som min hand.
Vill du ha en stressboll?
Mm. Nu kanske jag kan testa på den här gången.
Efter förra gången så, hur var det med vattenblåsor?
Den där nya krämen var helt fantastisk.
Var det inte, ja. Jag sätter igång maskinen nu så. Färdiga?
Ja.
Okej, jag börjar igen här nerifrån som jag brukar börja.
Smärtan, beskriver Frida och Malin, är som när man smäller med ett spänt gummiband mot huden. Det är de små färgkapslarna som exploderar av lasern och bryts ner till så små partiklar att kroppen klarar av att avlägsna dem.
Min alldeles första tatuering var jag 18 år gammal. Det var en liten text som man tog. Jag fick det till födelsedagspresent av mitt syskon. Men sen den där första stora tatueringen, det känns så fundamentalt nytt att du måste vänja dig vid en annan kroppsdel nästan.
Vid den här tiden är Frida en ung konststuderande. Hon har nyss fyllt 18 och har precis flyttat till Paris. Hon är intresserad av konst och estetik och drömmer om en riktigt stor tatuering.
Man har tänkt på den länge och man har drömt om den och man har planerat den och man har designat den och sen äntligen får man se den så som det är. Så det är ju en otrolig upplevelse att få, det blir som en sån här dream come true kanske, att ta i men verkligen något väldigt så där definierande.
Frida låter tatuera en stor påfågel på sin rygg.
Den här stora tatueringen som jag har som är gjord i flera olika faser med tre olika element så har nog tagit liksom över 20 timmar, 23-24 timmar att göra. Man andas djupt och koncentrerar sig. Den här stora påfågeln, jag hade planerat att den skulle vara på höften så att kärten rinner ner. Och huvudet placerar sig liksom lite där uppe på ryggen. Men så bara för att det skulle passa bättre på kroppsformen så gjorde vi den större. Och det var liksom ännu bättre. Jag var helt hooked sen på det där stora formatet. Att man liksom tar det där steget som att våga. Lite som att hoppa från 10 i hopptornet. Så du bara, när du en gång har gjort det så bara, men jag kan göra det här på nytt. Men sen blev det stopp.
Frida vill bygga vidare på motivet med den stora påfågeln. Hon lägger sig i tatueringsstolen och en gren med små blommor tatueras in på området kring knä.
Då när jag la på tatueringsstolen, inget problem. Jag hade ju, det är ju ett ställe man hade luggit på många gånger tidigare. Och det var inte liksom där, utan det som sen hände efteråt att den där tatueringen börjar symbolisera den där livskedet.
Frida mår inte alls bra under den här perioden då hon tar den här specifika tatueringen. Det är många saker som kraschar i hennes liv just då. En relation tar slut samtidigt som hon jobbar hårt och studerar. Hennes obehag för tatueringen kan hon inte förklara på annat sätt än att den påminner henne om en mycket jobbig och depressiv tid i hennes liv.
Och den börjar liksom symbolisera alla misslyckanden på något sätt, att den blev liksom så stor att den drog ner på andra livsområden, att den på något sätt blev en sån här epicenter. Och då varje gång jag ser den, man klär av sig någonting, så blir man ju påmind om en att det är lätt med tatueringar som är på axeln eller inte synligt, som man behöver inte tänka på dem, men att har man en tatuering som man vill bli av med så nu gör den sig själv påmind. Men att för mig gjorde den sig påmind varenda en dag.
Det har gått 6 år sedan Frida tog den här tatueringen.
Och jag har på alla sätt och vis försökt bearbeta och fundera och bolla med alla alternativ om att vara jag med den, förstå mig själv under den tidsperioden. Hitta lösningar, just att ta bort eller täcka över att man inte liksom blir kvar i det där mörkret.
All right. Vi fortsätter. Okej, då sätter jag jämn igång här på huden och så börjar det kännas.
Ja. Jag får ofta höra av just äldre personer att oj, vilket bra jobb du har att du tar bort alla tatueringar.
Laserköterskan Malin.
Det finns fortfarande det här att man inte ska ha tatueringar, men jag tror att där är nog yngre generationen lite mer öppen för sånt här. Att kommer det en sjukskötare eller en barnmorska eller en läkare som har synliga tatueringar, så tror jag inte att yngre personer reagerar hemskt starkt på det. Men att,
Vem som helst kan idag få tag på tatueringsutrustning via nätet. Ett set med nålar och färg kostar ungefär 40 euro. Men färgerna som är till salu där är inte nödvändigtvis godkända och kan vara farliga.
Börjar en tatuering orsaka irritation när den är färdig insatt under huden, så då kan det bli en jobbig sak, för det blir ju infektion i den och sen att börja, då måste du bli av med den helt enkelt. Och sen kommer det 13-åringar som kanske nu varit mina yngsta kunder, så kan det handla om också att bara någon kompis har med nål och en bläckpenna gjort en tatuering. Då. Det är ju också sånt här som man ju får bort, men att det är ju kanske, det blir sällan lika fint som om en tatuerare skulle ha gjort det. Jag har under många års tid haft kunder som kommer från fängelse. Och det är på deras egen bekostnad såklart. Och då kommer de ofta hit med fångvaktarna med. Och då gör vi precis som vi gör med alla andra mina kunder. Att vi jobbar på de här tatueringarna. Och högst oftast är det gängrelaterade tatueringar. Men det kan också vara helt andra tatueringar som bara påverkar den här personen i fråga då väldigt negativt.
Mä rakastun tatuointikulttuuriin ihan kakarana.
Det här är Perttu Honkanen.
Ja mä ymmärsin siinä 15 korvilla, että tatuointikulttuuri varsinkin Suomessa ja Euroopassa, niin se oli tosi voimakkaasti moottoripyöräjengiläisten käsissä. Joten mä liitin ne vahvasti yhteen.
När han växte upp var tatueringarna starkt förknippade med motorcykelkulturen. Han fascinerades av de snabba motorerna, våldet och kriminaliteten.
Siihen liitettävä mystiikka, väkivalta, liivit, moottoripyörät, aseet, veljeys, niin sanottu veljeys.
Redan som tonåring fyllde han kroppen med tatueringar som hörde till motorcykelkulturen.
Täällä on ollut Factor World ja hauiksen päälle ja sitten pääkalloja ja Maltan ristiin ja liekki ja vaikka sun mitä Odinin riimuu, mitkä on kaikki jollain tavalla siihen maailman liitoksissa ja liekkejä ja kaikkea mahdollista.
Hans kropp är så gott som täckt av texter, dödskallar och mytologiska figurer. Sin allra första gängtatuering tog han som 25-åring då han godkänt som medlem i motorcykelklubben Cannonballs.
Ja sinnehän mä sitten menin ja jäseneksi asti olin. Ja sitten upseeristoonkin jossain vaiheessa, niin ylimmille oksille kiipesin.
Att han tillhört gängets ledarskikt syns på hans kropp. Kodord, siffror, symboler.
Behind bars tai behind brothers, mikä tulee aakkosjärjestyksessä. B on toinen kirjain, eli kakkonen, sitten kakkosta putkeen on BB. Ja sitähän se sitten tarkoitti, että ollaan lusittu veljen eteen ja sitä kannettiin liivissä sitä merkkiä kaikki, jotka oli jengin eteen lusinut. Ja sitten taas niin jotkut hurimmat sen tatuoi kroppaansa ja yksi urpo tatuoi sen naamansa, eli minä.
Under sin tid som kriminell satt Perttu regelbundet i fängelse. Det var domar och rättegångar som avlöste varandra under flera års tid. I ansikte tatuerade han in BB. Ett tecken på att han suttit inne för någon annan gängmedlems skull. Att han inte challat.
Että mä lusin aika lailla jatkuvasti vuoden 2013 jälkeen. Aina se tuli jostain sellaisista jutuista, että mä pidin niin sanotusti veljien puolia tai hankin niiden velkoja takaisin tai jotain tällaista näin. Niitä jengin sääntöjä noudatin ja istuin siitä sitten koko ajan oikeudessa tai vankilassa ja aina kun pääsin pois, niin siitä oli jo uusia juttuja tulossa.
Till sist började han tröttna. Men att ta sig ur ett kriminellt gäng är svårt.
Siinä on aika helppo pysyä sitten vaan mukana.
Tatueringarna påminde honom på ett smärtsamt sätt om hans förflutna. Och att bli av med dem var en viktig del av att frigöra sig från det kriminella.
Noin tatuoinnit varsinkin, niin ne on sellainen, mitä sä kannat ihan koko ajan mukanasi. Että se, että vaikka sun identiteetti ei enää olekaan kiinni siellä rikollismaailmassa, niin kun sä koko ajan peilistä ja käsivarsistasi näet, että mitä sä oot tehnyt ja missä sä oot pyörinyt, niin ethän sä todellisuudessa pääse siitä niin kuin puusta pitkälle siitä asiasta, koska sä kannat sitä niin voimakkaasti mukanasi ja näytät ulospäin sitten, että sä oot jengiläinen. Et kyllä se tärkeää on, että niitä pääsee pikkuhiljaa piilottaa ja poistaa.
Att ha kvar gängtatueringar är inte ett alternativ. Det accepterar inte heller motorcykelgänget du tillhört. Hoppar du av ska tatueringen bort. Det är regeln bland MC-gäng. Perttu visar med sin handrygg där en stor och synlig gängtatuering suttit.
Tossa oli Cannonballin kuula alla. Tämä oli se tatuointi, minkä mä poistin silloin silloin vankila-aikoina 2017. Kävin kahden vartijan kanssa poistamassa tai piilottamassa. Siellä ne vartijat odotteli yläkerrassa, kun alakerrassa piilotettiin jengitatska kämmenestä. Jos mä olisi piiloon sitä saanut, niin jollain juustohöylällä olisin vankilassa kaivertanut pois. Ja sehän sitten taas ei ollut vankeenhoitohenkilökunnalle paras mahdollinen ratkaisu, että ennemmin ne antoi mut sitten lähteä piilottaa. Ja nykyisinhän se on ihan arkipäivää sitten, että niitä piilotellaan noita jengitatskoja niin kuin jo vankilaan aikana.
Under sin fängelsetid fick Perttu, som en del av kriminalvården, besöka en tatueringsstudio för att täcka över sina gängtatueringar. Han blev dit eskorterad av två fångvaktare. Nu pryds handen av en vackert utslagen röd ros. Den täcker det han vill dölja, en röd kanonkula, hans forna klubbs emblem.
Kun mä sain vihdoin ja viimeisen merkin siitä jengimaailmasta piiloon, niin sitten mun identiteetti vasta alkoi kiinnittymään tänne niin kuin tälle puolelle yhteiskuntaa, missä mä tällä hetkellä oon. Mä pääsin keskittymään perheeseen, työntekoon, kaikkeen muuhun ja siihen, että mä pystyn rakentamaan itseni pois siitä väkivaltarikollisen ja siitä moottoripyöräjengiläisen identiteetistä ja katsomaan ihmisiä silmiin miettimättä sitä, että mitä ne näkee mun otsassa tai mitä mä niiden mielestä edustan. Mä oon vaan ihan tavallinen tatskanaamainen kaveri, joka koittaa elää elämänsä mahdollisimman rauhallisesti, rauhassa ja tekemään tavallisia asioita oman perheensä ja oman itsensä hyvinvoinnin eteen.
En av de synligaste tatueringarna Perttu har kvar en text i pannan. Det är ordet nomad med snirkliga bokstäver. Nomad står för en som är högt i rang bland kriminella gäng. En som fritt får röra sig mellan grupperingarna och tillhör eliten.
Mulla oli otsassa sellainen teksti kuin nomad, mikä tarkoittaa sitten bikereiden folkloressa sellaista paikkakunnatonta eliittiosastoon lukeutuvaa jäsentä. Siihen mä menin päälle, että normaali. Että niin kuin tuntuu aivan naurettavalta.
Nomad blev normal.
Koska mistä ihmiset muuten tietäisi, että mä oon täysin normaali. Tatuoinnit on iso osa mun identiteettiä. Sitähän ne on ollut ihan alusta asti. Kyllähän osa näistä voisi ehdottomasti olla hienompiakin, sitä mä en sano, mutta kyllä ne on niin kiinteä osa minua itteni, että en mä näistä niin kuin luopus, enkä mä näitä pois vaihtaisi millään.
Perttu jobbar idag med att hjälpa personer med kriminell bakgrund att ta sig ur kriminaliteten. Han har levt ett laglydigt liv sedan han blev frisläppt år 2020. Han ser idag på sin tatuerade kropp som på en målarbok med fyllda sidor. Vissa tatueringar är övertäckta med nya motiv. Han ångrar dem inte, utan ser på dem som en del av honom och hans förflutna.
Musta on kiva, että ne on piilossa. Musta on kiva se, että siellä on piilossa se, mikä siellä on piilossa, ja päällä on sitten se, mikä siihen on päälle laitettu. Että ne on sellainen niin kuin värityskirja ja kokoelma, mikä niin kuin kertoo, että mistä mä ihmisenä rakennun.
Jag har haft en förlovningsring runt fingret och den är borta.
Malin, laserterapeuten.
Så den finns inte kvar, man ser inte av den mera. Sen har jag på nederryggen en tatuering som jag har tagit bort. Och så har jag lagat en ny tatuering och nu håller jag på med projekt att ta bort delar av den tatueringen. Som man kan väl säga att jag är ett praktexempel på de här som kanske inte borde ta mera tatueringar. Men det, är att det går i dagens läge, så varför inte?
Nu är det inte många sekunder kvar mera.
Så vad är egentligen en lyckad tatuering? Det finns kanske inte någon egentligen en sån, för det är ju mer hur vi känner för den här tatueringen som vi har.
Yes, färdigt.
Det är klart att tentatuering kan vara viktig för en i 20 år, men sen kan vi människor också ändras och då kan det vara att det kanske inte känns mer som en del av oss eller någonting som vi vill ha mer. Det är ju inte så att man ångrar sig efter första året kanske, utan det kan ju ta långa tiden. Sen lite bandage på och så hålls det på plats. Man kan gå härifrån och se ut som man skulle ha varit med om någon värre olycka, men
precis.
Nu kommer alla då fråga dig att vad har du gjort med ditt knä?
Ja. Vad har jag gjort med mitt knä? Jag har främjat mitt välmående.
Ja.
Fast det inte ser ut så.
Ja. Ja, det.
Erasing my past.
Ja, det kan du säga.
Du har hört Tatuerad för livet. En dokumentär av mig, Annika Sylvin Reuter. Ljuddesign, Max Salomaa. Dramaturg, Are Nikkinen. Producent Elin von Wright. Gå in och favoritmarkera dock. På arenan så får du höra flera audiodokumentärer.